Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Det är med fröjd i hjärtat jag konstaterar att det är poddafton igen med Charlie Söderberg, Mattias Andersson och veckans gäst. Det måste vara dags för ekonomi på riktigt helt enkelt.
Ja, men det är det. Ja. Det är precis där det är.
Då har jag kommit rätt.
Då har du kommit rätt. Ja. Fasan, vad roligt.
Hur är dagsformen?
Ja, men den är som en dröm.
Är det så?
Ja.
Som en dröm måste vara det du har sagt flest gånger i ditt liv. Det känns som ett Mattias-uttryck.
Ja, det kanske är det. Toppen brukar jag säga mycket för också.
Kanon har jag sagt väldigt mycket i mitt liv.
Men vet du vad som är roligt då? Att det här är ju ett fråge- och svarprogram, vilket är väldigt kul. Vi får in mycket frågor och vi försöker svara.
Ja.
Vi svarar ju också på en hel del rakt upp och ner. Men sen är det alltid kul att bolla de här frågorna med någon expert. Och det har ju varit allt från Kristina Söderberg som vi jobbade med att ta. Eller som vi hade med att göra, och vi har ju haft Magnus Elmer och vi har nu då en av de stående, ständiga och fantastiska experter som vi har att göra med, nämligen Arturo Arquese tillbaka!
Tack så mycket! Tack!
Och jag måste säga, det hände något kul, Charlie. Jag måste berätta något för dig.
Ja.
Här, om inte för alls så länge sedan, så ringer min svärfar och säger att nu ska jag ha tagit ett beslut att jag ska sälja min hoj. Men det är lite vemodigt, för den är så jäkla fin och den har inte gått någonting. Men jag inser att jag inte kör med den så mycket.
Det är en motorcykel vi pratar om nu.
Det är en motorcykel, en hoj, ja.
En Kawasaki 125.
Nej, det är det inte. Men då i alla fall så sa jag så här, ja, men det är klart du ska göra det. Det ska du göra. Ja, och sen så la han väl ut den där på Blocket.
Varför sa du det då, när han var sorgsen och...
Nej, men det är klart att han skulle göra. Men han åker inte så mycket. Han har blivit husbilsfantast och biten utav den.
Ja, okay.
Så att den där hojen inser kommer ju bara stå där.
Du tänkte det var rätt.
Det var rätt.
Ja.
Då sa han sen så här, ja, du, nu har jag fått napp. Och det verkar vara en jädra trevlig kille. Ja, sa jag. Vad roligt. Ja, men hoppas att allt går bra. Är det något jag ska tänka på? Nej, men se till så att du verkar ordning och reda på grejerna. Alltså.
Ja.
Och sen efter en stund så ringer han och säger, vet du vad? Du känner han som har köpt våran motorcykel. Han var ju skittrevlig. Och det gick jättebra. Och det var ordning och reda på grejerna.
Aha.
Och då anade jag ugglor i mossen och insåg att det var Arturo som köpte den.
Yes, världen är liten.
Världen är ibland liten, för han bor i Göteborg. Nej, vi hade ingen aning.
Nej.
Du kommer till mig i mitt liv. Jag var också gjorde en idolinspelning för inte så länge sedan. Och när jag går där och står och väntar...
Valde du sjunga för någonting?
Nej, jag sjunger inte. Jag fick vara någon expert där.
Okay.
Och när jag går där, så vem dyker upp där om inte Arturo? Så Arturo kommer till mig liksom, runt från alla håll. Allt
du
från
har inte övervägt
till...
idén att det är någon stalking som pågår?
Ja, eller så... Ja, att han kanske tänker, du kanske tänker samma... Nej, men det var jättekul. Visst, det var en schysst toy och allt blev bra.
Oh ja, fantastiskt.
Du är nöjd med...
Jag hade en likadan och jag ville ha två. Till familjen.
Men vadå?
Vi är flera som kör, så det är inte bara jag.
Okej, det kan du skylla på då.
Exakt.
Ja.
Nej, vi har ju pratat om Arturos lösskägg, att han börjar dra på sig ibland när han ute och kör.
Ja.
Så nu vart det en hoj till, så nu kan jag intyga att det är också på riktigt. Att
jag fick lära mig häromdagen att, vet ni hur många motorcyklar en motorcyklist, alltså en passionerad motorcyklist behöver?
Ja.
En till.
Exakt, helt riktigt. Det är som med gitarrer, man kan inte ha för många.
Nej, men det var kul. Men
det var jätteroligt och perfekt att köra hem hojen på. För det var en av de absolut bästa sommardagarna på hela året. Så att det var jättekul.
Ja, det var häftigt, det var roligt att det blev den. För jag vet ju, från båda håll blir man glad att få personer som säger, någon säljer en bra vara, någon har, kommer att nyttja och trivas med den. Det var liksom en matchmake, även om det inte var jag som var skyldig. Men det var roligt att det blev så. Nu ska vi gå över på frågor och svar.
Ja.
Ja, är ni redo?
Ja.
Vi börjar väl här då, helt enkelt, med någon. Mm. Och då fick vi här, utav en tjej som heter Jessica.
Hej Jessica.
Som säger så här, hej på en grabbar. Tack för en underbar podd.
På en grabbar?
Ja, hon skrev så.
Jaha.
Tack för en underbar podd. Får superbra inspiration från er och blir alltid taggad på att spara lite extra. Ibland tänker jag att det hade varit en dröm, inte bara jag som använder det uttrycket,
som en dröm,
att få vara med i program Lyxfällan back in the days och en hel veckas ekonomisk coaching av er.
Nej, men vad fan. Det var ju en mardröm, de stackarna som vi...
Ja. Nu till min fråga. Nu sitter jag här och funderar över att byta bolån. Jag jämför olika banker på nätet, Compricer och ringer runt. Jag har alltid varit fast beslutsam om att ha en rörlig ränta, då det förhoppningsvis lönar sig i längden. Men nu börjar bankerna erbjuda lägre ränta om man binder till exempel ett år eller mer. Och så är det ju, konstigt nog kan man tycka.
Man får lägre ränta än om man tar rörligt.
Ja, och så säger hon så här, jag vill inte binda räntan av massa anledningar. Men om huvudsakligen för att det brukar bli dyrare. Men hur ska man tänka när den bundna räntan är billigare än den rörliga? Så vi lämnar över ordet direkt. Vad säger du, Arturo? Vad är din inställning till det här?
Ja, hon ska ju naturligtvis... Var det Jessica hon heter?
Ja.
Ja. Jessica, jag tycker att du ska utgå från din egen ekonomi och kolla vilka marginaler du har i din hushållsekonomi och också kolla din skuldsättning. Det vill säga hur mycket lån du har i relation till bostadens värde och hur mycket lån du har i relation till din inkomst. Är det så att du har en låg skuldsättning och har stora marginaler i hushållsekonomin, då tycker jag att du kan ligga kvar med rörlig ränta. För sannolikt, och då säger jag sannolikt, så kommer vi få leva med en låg ränta för överskådlig tid. Och med rörlig ränta så är det också möjligt att kunna ändra och ångra dig och binda räntan om det är så att du skulle komma på andra tankar. Skulle du dessutom byta bostad, vill jag sälja den här inom en snar framtid, så kan det vara skönt att ha rörlig ränta, så kanske du slipper betala ränteskillnadsersättning. I synnerhet om räntan skulle gå upp, så kanske du blir tvungen att betala en hel del i ränteskillnadsersättning, och det vore ju synd.
Men du berättar ränteskillnadsersättning, kan
jag
bara säga.
Med ränteskillnadsersättning så menar jag den kostnaden som du som kund får betala till banken som kompensation för att du bryter det här avtalet med banken. Är det så att räntan har gått ner och då vill man ju som privatkund då kanske lösa upp det här lånet och ta ett nytt lån för det har blivit billigare. Då innebär det en kostnad för banken att gå med på det.
Just
och
det.
Den här kostnaden behöver du ersätta banken för. Ja. Och därför kallas det då för ränteskillnadsersättning.
Och det beror på hur lång tid det är kvar på löptiden.
Så hur mycket räntan har gått ner och hur lång tid i förväg du vill lösa upp lånet påverkar storleken på ränteskillnadsersättningen.
Men om räntan har gått upp istället då? Man tänker sig att det kan gärna men inte gå ner. Om det går åt något håll går det upp. Får jag fortfarande betala ränteskillnadsersättning då? Eller är det...
Det beror på hur lång tid det är kvar på lånet och hur lånet är konstruerat. Men det är framförallt en kostnad för banken när räntan har gått ner. Och det är lång löptid kvar.
Men du säger, har man en god ekonomi och en låg skuldsättning, då tycker du att man inte ska binda, även om man får ett erbjudande på en betydande lägre ränta än vad den rörliga räntan ligger?
Liksom. Ja, det tycker jag. Därför att den här skillnaden på ränta som det är mellan rörlig ränta idag, kanske ettåringen och tvååringen, den är ju temporär. Vad som händer med skillnaden på ränta mellan de här två, det vet vi ju inte om 2 eller 3 år. Så att, och möjligheten att ändra sig, som i Jessicas fall då. Hon kan ju ändra sig om 3 månader eller 6 månader. Så hon har alltid liksom friheten och optionen att kunna liksom göra någonting annat med rörlig ränta. Det är ju en fördel med den rörliga räntan. Till skillnad från om du har tagit ett beslut om att jag binder mig på 10 år. Då gäller ju det 10 år. Eller 5 år. Då gäller ju det för 5 år. Och är det så att hon ångrar sig, och så är risken stor att hon får betala en ränteskillnadsersättning. I synnerhet om räntan har gått ner. Och då kan det vara bra att behålla den här friheten att kunna välja. Och är det så att hon har planer på att flytta, då ökar ju sannolikheten för att hon någon gång kommer behöva, så att säga, lösa upp det här lånet i förtid. Och det är väl onödigt att betala en ränteskillnadsersättning då.
Hur är det? Det pratades i alla fall mycket på den tiden jag var fastighetsmäklare om att man la, vi lägger lite på rörligt och lite bundet och något på 3 år och något på 5 år. Liksom så här, som att det var liksom, sen så tycker jag inte det pratas så mycket om det mer som det var på den tiden. Hur förhåller vi oss till det?
Jag skulle säga att det är en möjlighet. Och har man mycket lån så kan det definitivt vara ett bra alternativ att ha halva lånet rörligt och halva lånet bundet i 5 år till exempel. Det kan vara ett bra alternativ.
Lite som att ha lite aktier och lite ränte lite i sin sparportfölj, liksom en blandnings...
Lite så. Det vi ska komma ihåg också, det är att vi svenskar i allmänhet skiljer oss lite grann jämfört med andra hushåll i andra länder. Det är väldigt vanligt i andra länder. Tyskland till exempel, för att ta ett exempel. Spanien, Frankrike, 2 andra exempel. Att man binder. Därför att man helt enkelt vill veta vad den boendekostnaden är. En fördel med att binda räntan på 10 år, det är att du vet vilken boendekostnad du kommer ha under lång tid. Och det kan vara rätt skönt att veta för din egna liksom, planering. Att det här är boendet och det är den kostnaden vi har.
Men om vi tänker nu att Jessica då, att om hon har den här räntan, alltså man binder då, säg att hon tar en 3-åring för en jättebra ränta. Mm. Och sen får hon för sig att flytta och byta lägenhet. Kan man inte flytta med sig det lånet då från den ena bostaden till den andra?
Ja, nu pratade ju Jessica lite grann om kanske byta bank också. Och då går ju inte det att flytta lånet på det sättet.
Men om man har samma bank?
Och rent formellt, så i praktiken så är det att man flyttar lånet. Men rent formellt så är det inte att man liksom flyttar lånet. Utan man liksom tar ett nytt lån för ett nytt objekt. Mm. Så man gör ju en ny låneansökan och så sker en kreditbedömning med det objektet.
Mm. Och då åker man på ränteskillnadsersättningen alltså?
Nej, normalt sett så löser man det om det är samma bank. Mm. Så då ska det normalt sett inte behöva vara ett problem. Men det man ska komma ihåg då, det är att det är ett annat objekt och man kanske gör en annan kreditbedömning på dig som låntagare. Mm. Så att normalt sett är det inga problem. Men om du vill byta bank,
ja,
då blir det ett problem.
Ja, och man ska komma ihåg att man har ingått ett avtal med att så här mycket ett avtal. Ränta lovar jag betala i 3 år.
Precis, och det är inte säkert att banken tycker att det här lånet som du hade för tidigare bostaden, nu tar du och köper en mycket dyrare bostad och lånar mycket, mycket mer. Då kanske banken vill ge dig andra villkor.
Ja.
Så att då behöver man ju förhandla om det då. Men normalt sett är det inga problem. Brukar det inte vara några problem om du köper ett objekt och har samma bank. Nej. Problemet uppstår först i praktiken när du byter bank.
Här har jag faktiskt, kan jag säga, gjort tvärtom emot det här rådet. Jag fick för, kan det vara 1 år sedan, kanske 1,5 år sedan, sånt fruktansvärt lågt erbjudande på bunden ränta. Så att jag gjorde bedömningen att högst troligen så kommer räntan gå ner, men det blir ändå bara en marginell, för det kan inte gå under noll, så det blir liksom bara en marginell skillnad i min boendekostnad. För det är mycket, mycket liten risk att den går upp, men om den går upp så slår det mycket mer på min ekonomi å andra sidan, för den kommer 3-4-5 dubblas direkt så fort den rör sig. Så då gjorde vi faktiskt bedömningen att vi tar den fasta kostnaden för, men då är det också för att jag är företagare med osäkra inkomster och jag har mycket onoterade och noterade aktier, så jag har en hög riskprofil i min portfölj överhuvudtaget. Och då kändes det som här är, det var så små pengar, så det var liksom, då kan vi lägga den frågan åt sidan i alla fall.
Jag tycker faktiskt det är ett bra, Charlie, att du tar upp det, just därför att det är viktigt när man gör den här bedömningen att resonera på det sättet som du gör, att vad är konsekvensen av en räntenedgång och vad är konsekvensen av en ränteuppgång. Och det är klart att en räntenedgång är sällan någonting negativt för konsumenten. Men problemet är ju då i händelse av att det skulle gå upp. Och ofta så är det alternativet betydligt jobbigare och värre. Och då får man ju värdera det då från hushåll till hushåll.
Bra! Mm. Då så. Hoppas att det var ett uttömmande och bra svar, tycker jag. Hade inte kunnat sagt det bättre själv nu.
Nej, det var därför vi tog in Arthur också.
Då kommer vi till Jörgen, som jag tycker, det här är mer kanske någon så här moralisk fråga, men jag tycker det ändå skulle vara roligt att ta...
Säg hans namn igen på den där sköna stockholmskan.
Jörgen.
Jag hör man inget, det är namnet inte. Jörgen.
Jörgen har i alla fall skickat till oss och skriver så här: hej grabbar, lyssnade nyss när ni hade lyssnarfrågor om spara barnbidraget. Det är jättebra att ni tar upp det då alla faktiskt inte har råd att spara hela. Men när jag lyssnade kom jag ihåg att du, Mattias, tog starkt avstånd i någon tidigare podd från att investera studielån i fonder eller börsen. Jag kan hålla med om att det kan finnas något oetiskt i det. Barnbidraget är inget lån, men problematiken är besläktad med varandra. Min enda lösning skulle vara att det är ett inkomsttak för barnbidrag. Och ja, sen skriver han så här: som småbarnsfappa svär jag nog i kyrkan nu när jag säger att det kanske bör finnas ett inkomsttak på till exempel 50 000 per månad. Tjänar familj över det så bör det inte utgå något barnbidrag. Staten betalar ut ganska mycket redan till rika människor. Och det här vet jag att vi hade en diskussion om.
Ja, det är
ja, men du och jag hade en diskussion. Och jag känner bara så här att det tyvärr har blivit ett allmänt snack. Så här, sparar ni till era barn? Ja, vi har lyckats stoppa undan barnbidraget. Alltså jag gillar inte att vi svänger oss med den typen av värden. Att man kan säga så här, ja men vi har sparat 500 i månaden eller 1000 spänn i månaden. Så det har jag inga problem med. Men jag gillar inte att de som har råd bara kan stoppa in pengar.
Som om det skulle vara en grej liksom. Att nästan men jag
gillar inte grejen.
Fast alltså, vet du vad, han hänvisar till något annat du sa här också.
Ja.
Du sa att du tyckte det var oetiskt att man lånar pengar av staten för studierna för billiga pengar. Och sen använder
man lånar pengar på CSN och sen stoppar man in dem på fonder.
Pengar för att som staten kunde använda till att hjälpa andra
saker.
Människor.
Det är två saker i det här, egentligen. Det är två frågor. Den ena är då hur det här är med barnbidraget och hur det är med den här etiken med att ta full studielån och stoppa in dem på en fond. Och det här kan inte du ha ett expertsvar på, men du kan ha en känsla för det här. Du kan, vi skulle vilja ha din reflektion.
Ja,
har du tänkt
alltså,
på detta?
För det första, barnbidraget är ju till för föräldrar som har barn för att göra det lättare att ekonomiskt liksom kunna ha barn. För vi vet ju allihopa att det här med barn är ju inte gratis. Det ska köpas barnvagnar, det är blöjor, det är en massa saker. Så att det är ju förknippat med en hel del kostnader och det behövs födas barn helt enkelt. Och vill man uppmuntra föräldrar att skaffa barn genom att stötta dem då ekonomiskt. Och det är klart att vissa familjer som har goda inkomster, de klarar ju försörjningen av barnen i varje fall. Och kan då använda pengarna till sparande. Så jag kan ju förstå Mattias liksom, reflektioner kring det där. För det finns ju säkert de som behöver mer pengar. En annan tanke, alltså grundtanken är ju att barnen ungefär ska kosta lika mycket. Och då har man bestämt en gång i tiden att barnbidraget ska vara lika mycket för alla. Därför att barnet, det är ju liksom, barnen kostar ungefär lika mycket.
Men skulle det inte kunna vara procentuellt då? Från 30 000 och uppåt så skulle man kunna få, alltså ju mer du tjänar över någon slags medelinkomst. Om den är 20-30, det kan inte jag. Men varifrån någon slags medelinkomst alltså, som minskar barnbidraget?
Det är att det ska bli beskattat. Man löser det problemet som du tar upp då om det är så att man tycker att ja, men familjer som verkligen inte behöver det här barnbidraget, ska det vara behovsprövat? Det är en fråga som har varit uppe på, för diskussion. Ett annat, det är att nej, men okej, har man ett barn, ja då får man x kronor för barnet. Men det ska vara liksom, det ska beskattas. Och det är klart att för den som tjänar då 50 000 kronor eller mer får ju då betala mer. Nu har vi tagit bort värnskatten, men du har ju statlig skatt när du passerar brytpunkten då. Och då får du ju betala åtminstone statlig inkomstskatt som är 20%. Och då får ju staten tillbaka en del av de pengarna från de som har höga inkomster. Mm. Det är ju ett annat sätt att lösa det på.
Men,
om man skulle vilja
men känner du igen det där på banken då? Nej, men vi har ju så bra så att vi sätter undan hela barnbidraget.
Ja, jag kan förstå. Jag är själv uppväxt med en ensamstående mamma med tre barn. Jag vet precis hur en och enda spänn räknas. Och jag kan förstå att för den som har det tufft och lever på marginalen att varenda spänn behövs. Och sen finns det någon som får de här pengarna och kan lägga det till barnets sparande. Och då kan man ju kanske som ensam förälder då tycka liksom att jag hade också önskat att jag kunde lägga under de här pengarna så att min son eller dotter kan ha pengar till körkortet eller göra sina studier. Därför det är ju tyvärr så att familjer som har det tufft ekonomiskt kan ju inte hjälpa sina barn på samma sätt som de som har det gott ställt. Och det är klart att det får ju andra konsekvenser då, att då kanske vissa barn inte väljer att studera vidare för att man är orolig för att få ekonomin att gå ihop. Man kanske inte har föräldrar som kan stötta och hjälpa en och låta barnen bo hemma gratis under studietiden. Allt sånt för att underlätta för barnet att de tar sin examen och sådana saker. Och det är ju den ekonomiska orättvisan vi har och alltid kommer att ha för att vissa människor tjänar mer än andra. Så att jag kan förstå problemet, men jag kan också förstå varför det är som det är.
Vi har ju ändå gjort ganska mycket av inte det. Liksom, det är gratis att studera i Sverige. Du får liksom studielån är inte komplett till hur mycket ens föräldrar tjänar och så vidare. Ja. Och sådana saker. Så jag menar, det finns ju ändå jämförelse med många andra länder har vi kommit. Men det är intressant att säga, så här, ska man behöva få barnbidrag om man tjänar 50 000? Vi har ju statlig skatt är ju där vi reglerar att den som tjänar mer ska betala mer, bland annat. Och så finns det ju annat. Men skulle vi kunna hitta på med varenda liksom vägskatten och liksom plastkassen kostar 6 kronor för dig som är låginkomsttagare, men 16 för mig som är höginkomsttagare. Det blir ganska märkligt om vi har 62 system som alltid är inkomstbaserat. Det är inte bättre att vi har en eller två där vi tar hänsyn till förmögenhet, tar hänsyn till inkomst och de andra är ganska rättvist lika för alla. Men det kan man ju ha åsikter om. Högkostnadsskyddet kommer jag ihåg när vi hade Primus på förskola. Att vi betalade max vad man skulle betala. Liksom, för det var ju baserat någonstans på inkomst.
Ja.
Där vi var chockade att, liksom så här, att vi inte kunde... Att, vi tyckte det var max alldeles för tidigt. Mm. Liksom så här. Vi hade kunnat betala mer, mycket mer. Istället med stackars förskolan och man sa, ni får ta med egna blöjor och en frukt till lunchen för vi har inte pengar. Liksom herregud, vi hade lätt kunnat betala både 5, 6 och 700 kronor till i månaden och många andra på den förskolan också.
Nej, men det blir väl lite politiskt liksom... tror jag. Jag tycker, personligen så tycker jag att det är de som inte behöver ett bidrag ska inte ha ett bidrag. Så kan jag tycka. Men
kan man tacka nej till bidrag? Är det någon som vet det? Kan jag säga så här, sluta skicka barnbidraget till mig. Jag vill inte ha det.
Ja, skicka det till Röda Korset istället.
Ja, det kan jag kan skicka vidare.
Ja, precis,
men kan man tacka?
Ja. Ja, jag tror det är nog så man får göra.
Ja. Mm. Mm.
Här kommer en ganska... det är kul med utläggningar här. Jag ska försöka summera det här.
Ja.
Är ni med nu, lyssnarna?
Är det vapnet?
Det är vapnet här.
Det här blir... Håll i det nu, Arturo.
Okej. Okay. Mm.
Jag lyssnade på senaste avsnittet om hållbart sparande, det som var nummer 192, och har en fråga som jag tänkt på länge. Gör det verkligen någon skillnad om jag köper hållbara investeringar? När jag försöker förstå det här så kan jag bara komma fram till att det är konsumentens pengar in till företaget som styr och inte investerarens pengar. Enda gången investerarens pengar spelar rollen när företaget gör nyemission för att få in nytt kapital. Då köper man aktierna direkt av företaget och de kan använda det nya kapitalet för att utveckla verksamheten. Eller? I avsnitt 69 har ni Jan Bolmesson på besök för att prata om etiska investeringar. Han nämner då precis det jag ska beskriva längre ner, men väldigt snabbt i förbifarten. Jag hade tyckt att det var intressant med en utveckling av resonemanget. Så här tänker jag. Exempel. Företaget Vapen AB behöver nytt kapital. De ställer ut 100 aktier som kostar 1 kronor styck och Petra tycker det skulle vara intressant... Skulle vara ett intressant bolag med framtidsutsikter då hon köper allihopa. Men de nya fräscha 100 kronorna lyckas Vapen AB generera verksamhet och försäljning så att företaget blir värt 10 gånger så mycket, alltså 1000 kronor. Marknaden har gjort sin läxa och räknat på detta och kommit fram till att aktierna således nu är värda 10 kronor styck. Gunnar har kollat in företaget och tror att de kan fortsätta växa samtidigt som Petra är sugen på att ta hem vinsten. Petra säljer således alla aktier till Gunnar för 1000 kronor. Petra tar hem en vinst på 900 kronor minus courtage av skatter. Gunnar får 100 nya aktier som han hoppas ska växa till sig för Vapen AB. För Vapen AB har ju egentligen ingenting hänt på grund av deras affär. Ett år senare har Vapen AB tappat hälften av värdet på grund av dåliga affärer. Och Gunnar vill bli av med aktien för att inte tappa ännu mer. Han säljer alla aktier till Karina som ser en väldig potential i företaget. Hon ser en stor potential och hon köper aktien för 1000 kronor trots att företaget egentligen bara är värt 500 kronor i dagsläget. På Vapen ABs kontor är man såklart helt ovetande om Gunnar och Karinas aktieaffärer som gav Gunnar betydligt mer än vad som är rimligt. Aktierna handlas via en aktiemäklare och har inget med Vapen AB att göra. På Vapen ABs kontor kämpar man istället för att få en ny sorts landmina på marknaden. En som reagerar på avstånd och spränger bort benen lite extra effektivt på offret.
Höv.
Till slut så kommer man fram till att det behövs ett nytt kapital för att fortsätta utvecklingen. Man ställer ut 100 nya aktier för 1 krona styck. Men till deras stora förvåning vill ingen teckna nya aktier. Karina är nöjd med de 100 hon har och ingen annan vill köpa nya aktier. Hos Vapen AB kämpar man på ett tag till men får till slut inse att affärsidén inte håller längre. Ingen är intresserad av extra effektiva landminor och försäljningen står stilla. Det kommer helt enkelt inte in några pengar i företaget så att det går att bedriva verksamhet och betala löner. Karina tröttnade ganska fort på sina aktier eftersom det inte blev någon kurstillväxt eller utdelning. Hon sålde dem vidare för mindre än vad hon köpte dem för och sedan dess har de 100 aktierna bytts ägare flera gånger. Just nu är de nere på 1 öre styck. Detta är man fortfarande omedveten om på Vapen AB:s kontor. Den stora frågan istället om man ska försöka ett tag till eller försätta bolaget i konkurs. Just nu äger Adrian alla 100 aktier som han alltså köpte för 1 öre styck. Emma blev sugen på dem och köpte alla för 100 kronor. Adrian gjorde alltså en vinst på 99 kronor. Vapen AB vet fortfarande inget om detta utan beslutade sig för att lägga ner företaget eftersom ingen köpte deras produkter. Emmas aktier blir värda 0 kronor och hon får inte ut något alls eftersom pengarna som blev över i konkursen gick till att betala banklån. Hoppas ni förstår resonemanget. Vad jag kan se är hållbara investeringar. Nu kommer slutklämmen här. Vad jag kan se är hållbara investeringar bara ytterligare en fluga vi ska hoppa på för att känna oss som lite bättre människor i PK-Sverige. Att hela världen spyr ut plast, avgaser, tungmetaller och så vidare har inget med hållbara investeringar att göra. Det har med våra konsumtionsmönster att göra. Den dagen jag väljer att flyga mindre, äta mindre kött, bo mindre, skaffa färre barn, köpa färre tv-apparater, datorer, telefoner, bilar etc. är den dagen jag verkligen gör skillnad för hållbarheten. Hoppas ni har tid och lust att resonera kring detta. Jag blir gärna överbevisad om motsatsen, men än så länge har ingen lyckats. Hälsar Jonathan.
Jonathans fråga här, som om jag ska sammanfatta är det. Om jag köper, om jag investerar eller inte investerar i oetiska aktier, om man nu kallar dem för oetiska aktier, påverkar väl inte bolagets överlevnad eller inte överlevnad, för det har ju på om någon köper eller inte köper produkten. Vad vi handlar aktien för spelar väl inte bolaget
så stor roll.
Ja, det är så intressant för dem är de får ihop sin resultaträkning, inte min balansräkning.
Både ja och nej. Det här är ett aktiebolag. Och den som styr ytterst, det är ju aktieägarna. Och genom att köpa in sig i ett bolag, ett aktiebolag, så kan du ju utöva din rösträtt. Och också, och framförallt om du är en stor aktieägare, då har du ju aktieägarmöten med styrelse och ledning. Och då kan du ju naturligtvis vara med och påverka hur bolaget bedriver sin verksamhet. Och det finns ju många andra frågor också. Jag förstår hans resonemang och det finns ju, han har ju mycket rätt i det där med att vi konsumenter kan ju påverka väldigt mycket genom att helt enkelt inte köpa vissa aktier. Då blir det svårare för företag att skaffa kapital naturligtvis. Man kan genom att prioritera vad man lägger sina pengar på, till exempel att vissa kläder eller vissa leverantörer vill jag inte köpa av olika skäl då. Så kan man påverka. Men du kan definitivt som stor fondförvaltare till exempel via alla de aktier du äger genom att utöva liksom, din rösträtt påverka ledningar i bolagen och styra verksamheten på ett sätt som gör då att man når vissa hållbarhetsmål. Du kan vara med och bestämma vilka hållbarhetsmål du ska sätta upp i företaget också. Så att jag håller inte riktigt med. Det finns mycket du kan göra som en aktiv, ansvarsfull ägare. Och via din så att säga, ägarmakt också trycka på. Och säga att vi vill se att den här omvandlingen från fossil användning till en mer hållbar och miljövänlig alternativ går fortare. Och att man satsar mer pengar i företagets investeringar mot ett hållbart samhälle och sådana saker. Så det finns otroligt mycket man kan göra. Så att jag håller inte riktigt med där. Jag är mer positiv och jag tror definitivt. I framtiden så måste alla investeringar vara hållbara. Det finns inget alternativ. Och jag är alldeles övertygad om, jag tror att alla nog är överens om det också, att om en investering är hållbar eller inte ekonomisk, det är bara fråga om vilket tidsperspektiv du har. I framtiden måste alla investeringar vara hållbara. För förr eller senare så måste vi tänka och vara ansvarsfulla liksom långsiktigt. Kortsiktigt kan det vara bra att skita i att ta ansvar, absolut. Men i det långa loppet måste vi alla ta ansvar. Och det finns ingen tid att vänta. Vi måste göra det idag, nu.
Vad säger du, Charlie?
Jag tänker att det som Jonathan kan ha missat här i sin matematik, det är ju alltid när jag har varit med och startat bolag eller till bolag att starta så gör man en affärsplan. Och i den affärsplanen kan tyckas konstigt för den som inte har gjort det, men en viktig, viktig punkt där är ju att det finns en exitplan. Det vill säga, när vi har byggt upp det här bolaget, hur ska vi se till att få pengar för det här bolaget? Vem ska vi sälja det till? Och då är ju antingen tanken då oftast att man har kanske redan ett företag eller en bransch i åtanke och säger så här, vi hoppas att vi kommer bli uppköpta av Spotify eller vi håller på att utveckla något som vi tror att, liksom. Eller så tänker man, vi går på börsen och så säljer vi detta till privatpersoner. Eller investerare av olika typer. Och då menar jag att om vi då står där med ett fantastiskt patent på rörelsedetektorer och så kan vi välja då om vi ska starta bolaget Vapen AB och spränga benen av folk eller så får du mysbelysning i hallen och göra smarta glödlampor på rörelsedetektorer, så är ju chansen betydligt större i en värld där man tror att det går inte att göra exit på det här bolaget på börsen, för det är ingen som kommer vilja köpa de här aktierna om vi gör det till ett vapenföretag kontra till om vi gör det till ett mysbelysningsföretag. Då tror jag att vi startar fler mysbelysningsföretag. Det här är ju lite som att rösta med fötterna, precis som att inte köpa produkter man inte tror på, att inte investera i bolag man tror på, ger ju en långsiktig effekt att man säger att här blir svårt att hitta någon som vill ta över detta, för det här verkar inte folk vilja ha. Sen kan man vara liksom krass och säga att det kommer alltid finnas någon, och det finns liksom uppenbarligen folk som är beredda att ta vilka aktier som helst och bara tjäna pengar och vad det är som sagt. Så finns det absolut, men så kan man ju resonera då kring att det är alltid någon som bränner upp oljan i alla fall, så då kan lika gärna jag göra det, eller liksom människor dör förr eller senare då, så jag kan lika gärna skjuta dem.
Det behöver inte vara det ena, eller det ena utesluter väl inte det andra. Det är väl klart att det kan hamna i såna här lägen att säljarna bara fortsätter och kränger och köparna står på kö, så behöver det inte ha så mycket med hur bolaget går eller inte, men man måste väl välja hur man vill ha det och sova gott. Och jag tycker att allt det här att dra ner på saker och tänka hållbart över hela grejen oavsett vad. Liksom. Ja. Så att det blir konstigt också om man sätter båda sakerna mot sin spets, kan jag tycka.
Jo, men det var ju så frågan var ställd där. Ja. Sen ska man också förstå att man köper ju en aktie i huvudsak, liksom bakomliggande effekten är ju att man köper en aktie därför att man förväntar sig aktieutdelning varje år. Det vill säga att man ska få ta del av företagets vinst. Äger jag 10% av bolaget, då ska 10% av den vinsten som delas ut gå till mig. Och när jag köper aktier av dig eller köper aktier på börsen, så är det för att jag tror att jag kommer få så mycket avkastning på dem så att det är värt att lägga de här pengarna. Det är ju det som är jämförelsen med att sätta dem på räntor. Liksom. Och då blir det ju så att om det är ett bolag som håller på med vapenproduktion, då är det ju så att jag får min avkastning tack vare att människor spränger benen av andra människor. Då kan jag ju tycka att det är inget kul och köpa champagne för pengar som jag har tjänat på att barn har förlorat sina ben. Så att jag menar, då kan man ju ha en åsikt om att den här aktieutdelningen smakar inget gott i munden, och då ska jag heller inte ha aktierna på. Det skulle kunna vara ett svar till Jonathan.
Precis, och hållbarheten är ju grejen. Jag vet inte om ni har sett en David Attenboroughs nya dokumentär på Netflix. Den berörde mig, jag tyckte den var helt fantastisk.
Såg den häromdagen. Fantastiskt. Nej, men det är det jag menar, att långsiktigt så finns det bara ett alternativ, och det är hållbara investeringar. Ja. Och jag tror definitivt att man kan göra skillnad, och jag tycker vi redan ser stora effekter av ett ansvarsfullt ägande där man försöker påverka i ledningar. När man sätter upp affärsplaner, när man sätter upp olika ambitionsnivåer på hållbarhetsarbetet i olika företag, så kan man påverka. Och jag tror att vi kommer få se mer av det i framtiden, och jag tror också att vi kommer framöver att se att ägare som tar ett liksom riktigt ansvar och tänker långsiktigt kommer premieras. Mm. Och företag som inte gör det och tänker för kortsiktigt, de kommer att straffas.
Ja, jag tror också.
Jag vill bara citera den klassiska vi fick från Jan en gång i tiden, som är att vårt resande och vårt ätande skapar mindre klimatavtryck när man lägger ihop det än vad våra pensionspengar gör i snitt. Och många människor har inte tittat på om de har klimatsäkrat sitt sparande, men är väldigt noga med om de ska köpa kött eller inte, om de har elcykel eller bil. Så det har en uppenbar påverkan.
Jag tycker man kan göra alltihop, för vi måste
det. Jag tror att han har en poäng i, som jag tänker mycket på, det är samma med corona nu till exempel. Och det här med hållbarhet och hans resonemang, det är det att jag tror att vi kommer att uppskatta kvalitet mer. Vi kommer att köpa skor som kanske håller en högre kvalitet, och därmed också löna sig att lämna in till skomakan liksom för lagning och renovering. Samma sak med kläder. Vi kanske kommer att i framtiden behöva betala mer för våra kläder i framtiden. Men kommer å andra sidan att vara mer rädd om de här kläderna och kommer gå till skräddaren när det ska repareras eller ändras. För att vi behöver ha större eller mindre storlek. Så att jag tror att hela samhället är på väg att ställa om till ett långsiktigt och hållbart samhälle. Och det kommer att innebära att vissa saker kommer att gå upp i pris för konsumenten, men då blir vi å andra sidan mer rädda om sakerna, och det kommer att bli en massa kringtjänster kring det. Mm. Kläder, skor, ja, massa saker. Vi kanske inte kommer resa på samma sätt som tidigare av miljöskäl, nej. Och det är därför det är mer populärt att bo i fritidshus och skaffa sig det, eller ett annat typ av boende, för att vi behöver anpassa oss, och vi måste anpassa oss. Vi måste det, och det är som jag tror att säger. Det är bråttom, det finns inget alternativ.
Nej. Kolla på den dokumentären. Du är också, Charlie.
Ja, nej, men jag har sett den.
Du har?
Ja, ja. Och därför sa usch.
Ja, det
är vackert och hemskt.
Ja, på samma gång. Fast ändå tycker jag mest vackert till slutet. Så att man behöver inte... Kanon. Jag tror vi hinner en fråga till. Ja, men det gör vi. Vi hinner en fråga till. Och det är från Pamela. Hon skriver så här. Hejsan pågar. Älskar.
Pågar?
Så hon måste ju vara från Skåne.
Då är det någon Pamela säkert.
Ja, Pamela.
Ser man i Skåne.
Ja. Älskar er och er podd. Tack.
Tack.
Men vad... Men var var ni så här, var var ni och er podd i mitt liv för 15-20 år sedan? Mm-hmm. Så jag kunde blivit intresserad av ekonomi redan då. Tänk till och fattat bättre beslut i vardagen. Ja, men nu är vi ju här, 25 års för sent, men vad fan, vi är här i alla fall.
Ja.
Har dock ett annat önskemål. Vi måste ju ha lite mer koll på det här med att köpa hus, eller hur? Och då vill jag bara påpeka för Pamela, att vi har pratat en hel del hus och bygga hus och så.
Ja.
Men här kommer ändå några, vi måste ha lite rykande aktuella frågor också. Och vem kan vara bättre att svara på det här än en Mr. Bostadsrättsförening för den kungen av bostäder och allting. Så jag kör lite frågor här, ja. Det handlar om bostäder.
Yes. Alltså, beteendevetande med mig vill bara säga innan det är så här. Pamela gör ett klassiskt misstag här, och jag som har jobbat med att hjälpa människor att utveckla sin ekonomi i många år, så är detta så vanligt att man säger så här: ja, det här skulle man sätta igång med för 20 år sedan. Hade jag fått lära mig detta för 20 år sedan? Och de människorna träffar jag ofta 20 år senare, och de har fortfarande inte gjort någonting, utan de fokuserar på de 20 åren de har missat. Nu är hon inspirerad idag. Agera på det nu då, för det är väldigt många. Jo, det är ju skitbra. Jag bara säger det, många gubbar jag träffar som berättar det här skulle man lära sig i skolorna, och sen tar de inte till sig själva för man på något sätt tror att nu är det för sent.
Det är för sent.
Ja, jag håller
det är aldrig för sent. Det är perfekt tid för dig, Pamela.
Men då är det väl fantastiskt att hon tar upp mejlen och podden och skickar det här då.
Ja.
Och då är det så här, vi måste ha lite koll på det här med att köpa hus, skriver hon. Vem står för besiktningen av husen för dolda fel? Köparen eller säljaren, Arturo?
Köparen har en undersökningsplikt som är väldigt omfattande, och därför är ju rådet för den som ska gå och köpa ett småhus till exempel att anlita en besiktningsman och också se till att få en omfattande besiktning av fastigheten.
Mm.
Ofta så, jag kan lägga till en sak, ofta så friskriver sig också säljaren för dolda fel. Det finns ju försäkringar och sådana saker, men en besiktningsman, det tycker jag är A och O. Det är självklart att man anlitar.
Mm. Om man hittar stora fel, vem står då för dem? Och då kanske hon menar efteråt, tänker jag då. Alltså om man nu har köpt och sen har man hittat stort fel. Och då...
Ja, det beror ju på vad det är för typ av fel och dolda fel. Och om det är någonting som man vid en normal besiktning borde ha upptäckt eller inte.
Mm.
Så att det handlar lite grann om det. Eller det handlar om det framförallt, skulle jag säga.
Och då ska vi komma ihåg att det här gäller ju, nu undrar hon om att köpa hus, men det här ska man ju tänka lika viktigt när man köper en bostadsrätt.
Absolut. Eller? Så att man har en omfattande undersökning.
Inte riktigt lika viktigt.
Nej, men det är viktigt.
Men viktigt, absolut. Ja. Absolut.
Jag vet inte om vi måste gradera viktigt, men viktigt är det.
Nej, men när du köper ett hus så är det ju jätteviktigt. Och jag är faktiskt i en sån här process själv. Kring köpsälja och liksom har kommit fram fel eller åsikter om fel efteråt. Men, och då kan jag bara säga att även om man kan vara som så att det här är rätt och det här är fel, så kan man konstatera att det är många jurister för dyra pengar som är väldigt, väldigt många månader ska hålla på och tjafsa om detta. Så att har man gjort saker rätt från början och vet vad man köper och, det inte, och den som säljer är schysst med vet vad han säljer, så underlättar det processen enormt. Och så finns det lite försäkringar och grejer.
Bra, sen undrar hon, pantbrev, vad gäller det där? Lagfart. Så att du, så här, ska vi kort beskriva, vad är pantbrev och vad är lagfart?
Ja, när det gäller lagfart så är det så här att när du förvärvar en fast egendom, det vill säga mark med eller utan hus, så ska det där registreras hos Lantmäteriet inom 3 månader så att du blir registrerad ägare. Och för att bli registrerad ägare hos Lantmäteriet i det här fastighetsregistret så får du betala en expeditionsavgift, och den här expeditionsavgiften är på 825 kronor. Och utöver det så betalar du också en stämpelskatt. Och den här stämpelskatten, den uppgår till 1,5% av det högsta av taxeringsvärdet eller köpeskillingen. Och det här gäller då för privatpersoner. För aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar så betalar man lite mer. Och finns det inget taxeringsvärde, ja, då får man be en fastighetsmäklare eller en banktjänsteman eller någon annan behörig värderingsman skriva ett värderingsintyg helt enkelt.
Mm.
När man köper en fastighet, det vill säga mark med till exempel ett hus eller ett parhus, så behöver man låna pengar. Och då är det bra att kunna använda den här fastigheten som säkerhet för lånet. För kan man göra det, då kan banken erbjuda då bolån med väldigt låg ränta. Till skillnad för till exempel privatlån och konsumtionskrediter, där det inte finns någon säkerhet. Och då får man betala en helt annan ränta. Och eftersom du inte kan lämna in fastigheten eller husen till banken, så ser man till istället att det tas fram ett dokument, ett pantbrev helt enkelt, som visar att banken har den här fastigheten, en inteckning, det här
den här fastigheten som säkerhet för det här lånet.
Men om jag köper om jag säljer en lägenhet och du köper av mig, ja, ska du rent fysiskt få de pantbreven av mig då, eller hur funkar det där?
Ja, vad man gör är att du går till banken och sen fixar banken att det utfärdas ett pantbrev. Mm.
Och det här registreras också hos Lantmäteriet. Och för det besväret så vill man ha då en expeditionsavgift. Och i det fallet så är det 375 kronor. Och dessutom då en stämpelskatt på 2% av inteckningsbeloppet.
Och oftast så är det inga fysiska brev längre idag, utan allting sker digitalt. Men du skriver på en lånehandling och sen så registreras det där. Mm. Och sen när du säljer bostadsrätten och löser lånet, då är det ju viktigt att du får ett besked att du har avregistrerat. Då kommer det tillbaka som ett makulerat lån. Att lånet är makulerat och att du får tillbaka
pengar. Men det här kan man säga precis.
Ja, men jag kan säga, om man ska ge något exempel, det är ju som pantbanken. Mm. Om jag går och lämnar in klockan på pantbanken, då lämnar jag ju klockan och så får jag låna pengar. Och sen så när jag lämnar tillbaka pengarna så får jag hämta klockan. Men jag kan ju inte lämna huset hos banken, för det ska jag ju bo i. Mm. Och då lämnar jag istället ett papper och ett pantbrev som säger att de har rätt till mitt hus, så att säga, om jag inte kan betala för lånet. Det man kan också veta om pantbrev, det är ju att det är ganska spännande, för att i och med att man tar ut nya pantbrev så har de ju en placering. Så har du ett pantbrev på 1 miljon, så tar du ett nytt på 500 000, då innebär det att om det skulle hända någonting, så huset måste tvångsförsäljas eller något. Den som har pantbrevet på 1 miljon ska ju ha sin miljon först. Och sen får den som har 500 000. Så är det 8 pantbrev, kan ju någon bank ha 2. Och någon har de andra 2. Och det, liksom det fjärde har jag fortfarande inte själv. Och så vidare. Och det har jag fått tillbaka. Så det finns liksom en inomvärde. Hur mycket man har paxat av ett husvärde när man lånar ut pengar.
Kanske inomläge. Och då är det viktigt då var man ligger som bank. Då, så kan det finnas intresse var någonstans man ligger. För jag menar, det finns ju en viss ordning, och om det är så att du skulle hamna på obestånd och du skulle kunna betala, då är det ju det bästa för den banken som har pantbrevet som ligger i botten.
Mm. Nu kanske jag säger fel här, nu får du rätta mig, Arturo, men jag tror att det är det ordet bottenlån kommer ifrån, alltså det är ett lån med de lägsta pantbreven som säkerhet, de som ligger i botten i den här inomlistan.
Ja, och du kan ju ligga på olika nivåer även på ett bottenlån, men tanken är att den, man vill ju ha liksom det lånet som ligger längst ner i botten, därför att den har första prioritet. Just det. Då är de som får betalt först, och ju högre upp det ligger i de här inomlägena, så får du betalt liksom, i anslutning till det då, då. Och sämst är det att ligga med topplånet då, såklart. Och det är därför de tidigare historiskt har kostat mer i ränta. Mm.
Och då vill jag bara säga att vi har ju väldigt många fler frågor som vi kommer att plocka upp. Mm. Och vi vet att vi får nya, vill inte glömma dig, Anette, dig Malin, dig William, dig Emil, dig Jonathan, och Tobias och Henriette och några till som har mejlat, att vi återkommer. Mm. Men vi kommer inte längre idag, helt enkelt.
Nej, får minnas någon gräns på eländet.
Nej, men vi hade ju kunnat suttit här i många timmar, men då hade precis. Vi kanske blivit lite tungt lyssnat också.
Ja, ja. Med respekt för vår timing. Vi håller det vi har sagt.
Ja, ungefär. Ibland svär vi iväg lite, men nu tror jag vi får säga. Men det här är ju så kul. Och Arturo, nu är det tredje gången i höst du var med.
Ja, tack. Tack snälla. Jag är så tacksam och glad.
Ja, det är, och vi är så otroligt glada att du är med oss.
Tackar.
Bidrar med din enorma rutin, kunskap och tack expertis.
Själva. Tack själva.
Charlie, vi ses på tisdag.
Ja, tack för god match.
Tack för god match. Hej på er!
Hej!
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.